Jag tänkte på en sak när vi sjöng den här sången, likt ett vårregn. Jag tror det finns paraplykristna, eller vattentäta kristna, vet du vad det är? För att jag tänkte på, jag var ute igår och såg jag att de hade rea på Intersport på jackor. En ganska snygg jacka där faktiskt, som har sänkts bra. Och så såg jag på insidan att det stod att den var vattentät. Och så stod det att den klarade, det finns ju benämningar på hur mycket regn, hur mycket vatten den klarar ju. Det är som tält. Det finns också benämningar på det här. Och det står att den klarar 3000 millimeter. Och det finns någon beräkning på hur mycket det ska kunna regna och sånt där. Och då tänkte jag, undrar hur många kristna som inte har tagit på sig såna här jackor egentligen. Så sjunger med såna här sång att Gud, att liksom han ska låta det komma ett vårregn på oss. Och så är många kristna, och tittar de på jackan. Är den riktigt vattentät den här nu? Så att inte någonting av Guds skura kommer på mig. Och så tar man på sig såna här. Och så kan du skvätta på benen, tar man på sig regnbyxor. Och så får man ta på sig gummistövlar. Och så måste man ha byxorna utanför också, så att det inte plaskar in.
Nej, det
hoppas jag. För att väldigt många kristna gör faktiskt så att när Gud börjar ösa välsignelser över dem. Det här syns ibland på eftermötena när Guds ande börjar verka. Eller det kan vara mitt under gudstjänsten. När Guds ande bara så här, vuff, slår ner. Då är det många som går. Och jag har sett när det varit sådana här mäktiga, underbara eftermöten ibland i kyrkor. Många av dem springer fram med två förbön. Och vissa andra, de springer ut. Någon kan ju göra det för att de kanske har en tid att passa, de behöver hem. Eller de har ett arbete de ska till. Men många andra springer för att det här vill jag inte vara med om. Och de tror jag har varit på sportaffären och köpt en sån här regnjacka. Klarar 3000 millimeter minst. Men så kommer Gud lite för mäktigt. Och då vet du, då är det inte riktigt tätt i sömmarna. Så då börjar sippra in lite i sömmarna. Man börjar känna att det börjar bli lite nära. Mm. Det här var egentligen lite utanför ämnet. För att det var annonserat en naturlig gudstjänst idag. Men jag hoppas att det här var lite naturlig inledning i alla fall. Känner ni oss naturliga idag? Eller känner ni oss onaturliga? Ska vi göra en sån här naturlighetstest? Ska vi vända oss om och säga hej till varandra i alla fall? Det är ju inte så onaturligt. Man behöver inte ställa någon lång sån här teologisk fråga om vissa saker. Men man kan säga hej till varandra. För jag tror att ibland så är vi lite onaturliga i vårt kristna liv. Och åtminstone delar tror jag är lite onaturliga. Nu kan ju för sig de här åsikterna gå lite isär mellan kristna också på vissa bitar. Till exempel det här med helande möte. Det finns ju kristna som tycker att det här är det mest naturliga som finns. Och andra kristna tycker att det är helt onaturligt att hålla på med helande möten. Men jag har sagt det någon gång när jag har haft helande möten, att helande enligt Bibeln, det är något så naturligt att det kan ju inträffa varenda dag. Det är jättenaturligt. Jesus, han sa ju åt lärjungarna, gå ut och bota alla ni hittar. Och vad gjorde Jesus? Han botade alla som var sjuka. Det spelar ingen roll om det var sabbat eller om det var vardag. Han hittar alltid folk att bota. Så det var naturligt för Jesus. Sen har ju också Jesus gett oss makt att väcka upp döda. Om vi nu ska ta det hela. Men där tror jag faktiskt att den gruppen som anser det här som naturligt är nog väldigt liten. Jesus har gett oss det här uppdraget. Han har gett oss makt till det. Sen kan det kanske vara ett långt steg innan människor kommit så långt i tron att man faktiskt kan väcka upp döda när det skulle behövas. Men allt Jesus har sagt till oss att göra, det är något naturligt. Jesus har aldrig sagt åt oss att göra någonting som är fel eller onaturligt. Sen kan ju vi ha åsikter om vad det är. Men om Jesus ändå får rättesnöret, så borde det bli någonting som är naturligt. Men det är lite sådana här saker, det kan skifta lite. Däremot så tror jag att det finns en sak som är nog ganska enigt om. Och det är att i alla landets församlingar som finns i Sverige, det finns ju jättemånga, det finns ett antal tusen församlingar i vårt land, frikyrkor, Svenska kyrkan, fast den är ju också egentligen en frikyrka numera, så tror jag att alla tycker att just deras gudstjänst är naturlig. Sen kan ju de ha åsikter om att andras inte är, men jag tror att man tycker att just vår gudstjänst är naturlig, just den som vi firar. Jag tror det. För jag tror att få församlingar firar en gudstjänst naturligt som man känner onaturligt. Som man försöker forma det som man tycker att det här känns naturligt för oss. Det tror jag. För att annars är det nog något fel om en församling mot, så att säga, alla odds firar en gudstjänst regelbundet som de tycker är onaturliga. Men det intressanta här, vänner, det är att icke-kristna människor, de tycker oftast vårt kyrkobeteende är ganska onaturligt. Vi tycker att det är jättenaturligt och de tycker att det är onaturligt. Nu tror jag i och för sig att hos oss, nu är vi tillbaka där igen. Jag tror att vår gudstjänstordning åtminstone är hyfsat naturlig. Där kan man alltid jobba vidare på. Jag läste nu i Dagen härom veckan om pingstförsamlingen i Jönköping. De har börjat jobba sedan några år tillbaka, så tror jag 97 börjar man att titta på gudstjänstordningen. Man försöker göra den väldigt enkel och naturlig. Jag kommer inte ihåg om ordet naturligt, men man har jobbat igenom allt det här. Och många församlingar som växer, de tar upp gudstjänstordningen och så tittar man på den. Och så tittar man på hur gör vi så att icke-troende människor, icke-kyrkovana människor ska känna att det är naturligt att komma hit. Och det innebär ju att väldigt mycket kan vara tvungen att förändras. Därför att många kan ju känna sig väldigt otrygga när de kommer in. Därför att plötsligt så står alla upp, utom jag. Därför att jag fattar ju inte att den här stjärnan, eller vid just den här tidpunkten i gudstjänsten, så ska man bara stå upp. Det kan vara en sak. Nu har ju vi tagit bort den otryggheten här. Men det kan också vara så i församlingar att plötsligt så mötesledaren säger, ja, nu ska vi läsa trosbekännelsen. Och alla så som har gått där i 10-20 år, de kan ju trosbekännelsen både framåt och bakåt, både i vaket tillstånd och sovande tillstånd. Och så plötsligt så sitter en människa för första gången där som inte alls kan det, som får sitta helt tyst. Och sen sitter alla bara bredvid och bara läser på. Men hur onaturligt känns inte det för den människan? Helt bortgjord. Här sitter jag alldeles ensam och alla andra kan det här. Det finns mängder av sådana här som för oss blir väldigt naturligt inslag. Men för de som aldrig har gått i en kyrka så blir första mötet väldigt onaturligt. Och då kan den här människan känna, hit går jag aldrig igen. Därför att man känner en onaturlighet, man känner en rädsla. För att människor tycker inte om att bli utpekade. Liksom att där är en som inte liksom skiljer sig från mängden. Det är en otrygghet. En naturlig gudstjänst, tror jag, skapar en trygghet. Och jag tror att tryggheten behöver vara för de här som är icke-kyrkvana. Därför att vi har ju vår trygghet i Jesus, eller hur? Om då kyrk- och gudstjänstordningen ser lite annorlunda ut, vad gör det? Vi har ju Jesus, eller hur? Det är vår trygghet. Och det är likadant med predikan. Jag tror att en predikan ska vara naturlig. Jesus predikade väldigt naturligt, oavsett vem han undervisade. Och en naturlig predikan, tror jag, den rör om i människors liv på något sätt. Ibland blir det lite jobbigare, man får brottas med den. Och ibland kanske det var ett sånt här just ord som talade mäktigt underbart. För det finns ganska många onaturliga predikningar. Och de här onaturliga predikningarna, det är när prästen, pastorn, vem det nu är, och predikar och hon eller han tänker att om jag säger det här så kanske de blir arga på mig. Liksom, det finns undervisning som kan vara lite utmanande ibland. Och så känner man, nej, det här vågar inte jag ta. Fast egentligen kanske man kände en maning om den helige ande att det här skulle jag undervisa om. Men så vågar man inte. Så tar man någonting helt annat. För att man känner en rädsla eller en fruktan. Och då blir det något onaturligt. Istället för den naturliga undervisning som skulle ha kommit. Många gånger genom åren ni har varit i kyrkor, så före eller efter gudstjänsten, och det tror jag ni har sett också ibland, barn som springer omkring, barn som skrattar och de stojar lite här och där, och så kan man se ibland i kyrkogången liksom, det går ett sånt här nästan race, de springer från dörren och så upp på podiet och så ner, och så springer de runt och så kanske de leker kurragömma ibland bänkarna. Och sen kryper de. Jag sätter under gudstjänster också. Kom ihåg någon gång något litet barn kom krypande under stolarna. Det är klart, då får man börja lokalisera vilken mamma eller pappa som saknar ett barn. Så händer det ibland. Men så plötsligt så dyker den onaturliga människan upp. alltså en vuxen som dyker upp. Och så säger de till de här barnen eller barnet att genast sluta springa och leka i kyrkosalen. Det här är en helt onaturlig människa som säger åt barnet att sluta ha roligt i kyrksalen. Därför att de här har inte riktigt läst Bibeln, de här människorna, tror jag. Det kanske de har gjort, men så har de inte förstått. Nu var det lite utmanande. Men så här står det i Apostlagärningarna 7, 48-50. Apostlagärningarna 7, 48-50. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Jag tar den raden en gång till. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger: himlen är min tron och jorden min fotpall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig? Eller vad för plats där jag kan vila? Har inte min hand gjort allt detta? Det är från Jesaja 66 och vers 1 där. Himlen är min tron och jorden min fotpall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig? Eller vad för plats där jag kan vila? Och då står vi plötsligt inför det här att det finns faktiskt ingen byggnad i världen där Gud är mer närvarande än någon annanstans. Det finns ingen byggnad som Gud anser vara mer helig än någonting annat i form av byggnad. Det är för att Gud, han bor i himlen. Det är hans tron. Och jorden, ja. Vad var det? Det är hans fotpall. Han har alltså sina fötter på jorden, om vi nu ska läsa så här. För att, har du tänkt på Jesus när han gick omkring och botade sjuka och evangeliserade? Var gick han? Ja, han gick ju klart bara i synagoger på sabbaten, eller hur? Nej, det gjorde han ju inte. När det var sabbat så gick han ofta till synagogan och han evangeliserade och han botade sjuka. Och det fick han ju bekymmer med. Därför att bota en sjuk på en sabbat, det gick ju inte för sig. Men vad gjorde han sen? Han gick ju hem till människor i hus, bland syndare som ingen annan ville umgås med. Vad gjorde han då? Han gick in där och så evangeliserade han för de här människorna, männen och kvinnorna, och så botade han sjuka. Och kommer ni ihåg, var det inte tullindrivaren när Jesus säger att frälsningen har kommit till det här huset idag? Ja, för mig att det var där. Det var det ju alla hus oftast Jesus kom in. Det slutade med att när han gick därifrån så hade frälsningen kommit till huset. Människorna där hade tagit emot Jesus. Och det här brottas vi nog lite med ibland, beroende på vårt arv. Därför att vi bär ett arv med oss som kristna, som vi har fått. Jag har fått det här också, fast jag är inte så gammal. Men däremot så har jag bestämt mig tidigt för att bli av med det. Man kan kasta av obekväma saker. Man får jobba lite med det. Det är för att väldigt många gånger när, och här är vi lite olika var och en till mans, både här i vår församling och i andra församlingar, att när vi kliver in genom dörren där så sker det en transformering i oss. Det här är lite olika hur vi är. Vissa transformeras inte när de kommer in genom dörren, utan de är fortfarande glada och så där man hälsar och gott så här och helt underbart och det är en god social stämning före gudstjänsten och efter gudstjänsten. Men sen händer någonting under perioden gudstjänst, från början till slut. Då är det väldigt många människor som blir lite omtransformerade just under själva gudstjänsttiden. Det är för att nu är det inte så farligt här. Vi har kommit ifrån stenstatysstadiet. Det har vi kommit ifrån. Men det finns många som, de är nästan lite så här busiga innan gudstjänsten. Och sen under gudstjänsten så blir det lite stenstaty nästan. Det är nästan som en sån här saltstol som Lots hustru blev. Någonting händer under själva den här tiden. Och då frågar jag, vad är det som händer just då? För att det naturliga borde ju vara att vi är likadana i lokalen, under gudstjänsten, som vi är utanför. Nu blir det här väldigt naturligt, och det blir lite utmanande också. Men det är ju så lite i undervisningen att den ska ju vara lite utmanande också till vissa bitar. Är det så det är? Härligt, härligt, härligt. För att då tittar vi i Apostlagärningarna 17 och 24. Tar vi en liten repetition om det här. Förra gången var Apostlagärningarna 7. Nu går vi 10 kapitel längre fram. Här kommer ett litet naturligt uttalande. Det är gott det. 17 och 24. Då står det så här. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Tänk vad underbart. Att det går inte att bygga ett hus och sen så någonstans innan man lägger på taket så drar man ner Gud och sen så lägger man på taket. Det går inte. Därför att när du kommer hem idag, om du bor i ett hus eller i en lägenhet, så är ju faktiskt Gud precis lika närvarande där som han är här. För liksom, det finns ingen högre styrka av Guds närvaro i den här lokalen än det finns i ditt hem. Det är faktiskt vi själva som i vår förväntan och ropande efter Gud som bestämmer hur mycket närvaro han får. Regnkappa på, regnkappa av. Det är lite den modellen. Ja, men regnkappa, ja, då bara låter han allting komma. Och då får vi del av det här. Regnkappa på, ja, då bara rinner det på av bredvid. Det är för att ibland så sätter man upp väldigt mycket symboler i kyrkan. Vissa kyrkor har mer och vissa har mindre. Men det spelar ingen roll hur mycket symboler och kors och annat som jag sätter upp i en lokal. Varken fadern, sonen eller den helige ande bor mer. För att jag fyller hela lokalen med gudsinspirerade symboler. Därför att det står så här i första Korinthierbrevet 3 och vers 16. Första Korinthierbrevet 3 och vers 16. Ett påstående som också blir en fråga. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Ja, men det här klarlägger ju allt, vänner. Gud bor inte i den här byggnaden. Han bor i oss. Han bor i mig och han bor i er personligen. Härligt. Det här blir ju en helt annan syn på det hela. Och sen så står det så i första Korinthierbrevet 6 och 19. Första Korinthierbrevet 6 och 19. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Återigen ett klarläggande, vänner. Gud bor inte i hus av trä och sten. Han bor i oss. Och det är en väldig skillnad. Så här står det i Efesierbrevet 4:23. Nu har jag 1917 års översättning där. Då står det så här i den. I Efesierbrevet 4:23. Och nu förnyas genom anden som bor i edert sinne. Så hur mycket man förnyar en kyrkolokal, och så hade man också sagt i Jönköping i pingstförsamlingen. När man nu förnyade församlingen, när man nu började förnya, så började man inte förnya själva lokalen i sig. Den är som den alltid har varit sedan den byggdes. Det man förnyade nu, det var livet, det som fanns inne i människan. Man började förnya gudstjänstordningarna. Man började förnya livet istället för att förnya byggnaden. För att det finns jättemånga församlingar i vårt land som renoverar och rustar kyrkor och gör dem jättefina och lägger ut jättemycket pengar, och det kommer inte en människa till. Det viktigaste är att förnya vårt liv, att förnya gudstjänst, inspirationen, böneliv, relationer. Det är det som vi ska lägga både pengar, tid och kraft på i så fall. Därför att Lukas 17:21 står så här i 1917 års översättning. Det är Jesus som undervisar. Och då är det, om vi tar en bit ur det, det är om Guds rike. Ej heller ska man kunna säga: se, här är det, eller där är det. Ty se, Guds rike är invärtes i eder. Allting vänder ju egentligen upp och ner på det här, vänner. Ifrån att ha fokuserat på att platsen är något heligt, så visar Bibeln på att det är vi som är det heliga. Det är vi som bär Guds ande inom oss. Det är här det finns. Så att när jag går hem idag, då har jag ju Guds rike med mig. Jag lämnar ju inte det här för att komma tillbaka på tisdag och hämta det igen. Visst behövs den här relationen, gemenskapen med varandra. Den är viktig för gudstjänsterna, bönen och allt det här. Vi har kommit väldigt långt i vår församling, måste jag nog säga. Det tror jag, eller hur? Eller, ja, jag tror det. Vi har kommit så långt att vi har sett naturliga inslag många gånger, vilket gör att vi känner att är det här till för att förhärliga Fadern, Sonen och den helige Ande, om det är okej. Om det sen står en clown som undervisar och gör ett väckelsemöte, om det är helt okej. Därför att om en människa kommer till tro och blir frälst, ja, om det är genom en clown spelar roll då. Huvudsaken att människan får budskapet om Jesus, att det blir naturligt hela tiden. Men nu kommer det så här. Nu kommer den här delen som är lite naturligt utmanande. Det kommer nya människor till vår församling, säger vi, som kommer in, som aldrig kanske besökt oss. Och så säger: jag vill bli frälst. Och så blir de frälsta. För det vet vi alla hur man blir frälst. Man behöver inte knuffalla till pastorn. Sen då? Sen kommer ju resten. Sen ska vi lära dem hur de uppför sig då, här. Vi ska alltså omtransformera dem, så att de står upp på rätt ställe, sitter ner på rätt ställe, säger saker vid rätt tillfällen. Är det så man ska göra? Nej. Vi ska ju få dem att vara naturliga. Nu är det inte så att naturlighet innebär att det blir totalt kaos och oordning på allting, så att ingen vet riktigt vad som händer, när och var och hur. Det var inte det som var naturlighet. Det är för att när man jobbar till exempel med gudstjänst och annan utformning, så får man lägga ner lite arbete på det här. Men när människor kommer in här nu, så är vi naturliga. Och så kan man ju puffa på någon och säga: hörru, du får gå fram till förbön om du vill. Eller du får räcka upp händerna när det är lovsång om du vill. Liksom det, man får lära människor lite hur man beter sig på gudstjänst och en kyrka. Och där har vi den underbara förmånen att vi sitter ju på kunskapen där, eller hur? Och vi är ju helt naturliga, eller hur? Ja. Och skulle det komma in någon sån här stenstaty, mot förmodan då, då ska vi transformera den här stenstatyn till något sån här glädjepaket. Ni har ju hört det här någon gång, och jag har sagt det någon gång, ni kanske har hört det flera gånger. Det här med, man tar en jämförelse mellan kyrkobesökare och till exempel åskådarna på en fotbollsmatch. Det kan vara en hockeymatch också. Det här är uppe lite då och då. Därför att på de här fotbollsmatcherna, då jublar ju folk och de hoppar ju. Och när var det Bruce Springsteen var på Ullevi en gång? Var det på 80-talet, 90-talet? Det var någonstans där, det låter osagt vilket år det var. Det som hände då, efter en konsert, det var att det blev konsertförbud på Ullevi. Det var att publiken hoppade sönder Ullevi. Alltså det blev så mycket hoppningar när alla i publiken hoppade, så det blev alltså sättningar runt om hela betongen. Det tog ganska många år innan det blev en konsert där igen. Men det här var ju människor som kände, oh yes, det här är ju någonting. Tänk att hoppa sönder en kyrka. Liksom att det börjar knaka i betongen. Och man säger, inga mer konserter här. Inga mer gudstjänster här. Nu rasar snart kåken. Ja, men det här var ju människor som var helt naturliga. De kände ju, men det här är ju bäst. Likadant på fotbollsmatcher. Det är några individer på en plan som springer omkring med en rund läderboll. Och det här är ju folk totalt exalterade över. Och så bara kan man skrika sig hes över att den här rullar in i nätmasken. Och nu vet jag att det är väldigt många kristna. Nu vet jag inte riktigt vad ni tycker allihopa här. Men många tycker att man inte kan jämföra det här riktigt med kristendom. Men jag tror det. För jag tror att de som säger att nej, men så där kan man väl inte hoppa och jubla. Jo. När man läser Bibeln så, och förstår den, så tror jag det. Nu är det lite teologisk här. Nu får ni se om ni är med på mig. Så här står det nämligen i Lukas 10 och 19. Lukas 10 och 19. Lärjungarna kommer tillbaks. Och Jesus undervisar dem. Därför att de är jätteglada när de kommer tillbaks, lärjungarna. Så det bara strålar av glädje. Därför att det har börjat hända saker. Mina människor blir helade och onda andar åker all världens väg. Det händer jättemycket. Och så säger Jesus så här. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er, säger Jesus till lärjungarna. Men så kommer det bästa, och det står faktiskt också men. Men glädjer inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. Jesus säger att ni ska vara glada över att andarna lyder er. Men ni ska inte vara för glada. Därför att det ni ska vara ännu gladare över, det är att era namn är skrivna i himlen. Det ska ni vara riktigt glada för. När jag sa ja till Jesus, då blev ju mitt namn skrivet i himlen, i livets bok som vi kallar det. Mitt namn skrevs upp där. När du sa ja till Jesus, ja, då kom du också i mål. Då har du också kommit hem. När du sa ja till Jesus, så blev ju ditt namn skrivet i livets bok. Är det ingenting att glädjas över? Då tycker jag som så här att, är inte Jesus värd en applåd därför att han gav sitt liv för oss på korset? Jo, men jag tycker Jesus är värd en applåd. Ja, men tänk om inte han hade gett sitt liv på korset då? Tänk om vi hade varit födda för 2070 år sedan då? Och inte varit judar. Tänk om vi hade tillhört ett annat folkslag. Tänk om vi hade tillhört det värsta synda folkslaget då. Innan Jesus kom. Vad hade hänt då? Ja, vad som hände den dagen, det vet vi ju för sig inte riktigt. Det blir ju upp till Gud att ta hand om. Och det känns ju bra. Men låt säga att nu när Jesus har kommit, så lämnar jag det här livet utan att ha sagt ja till honom. Ja, då är det tufft. Men mitt namn är skrivet i livets bok. Det är liksom, det är sånt där som man borde känna varje morgon, att ge Jesus en applåd. Känna en glädje. Yes, jag är frälst idag. Ja, ibland är det tufft på dagarna. Det är rent skit ibland. Och ibland så är det jättebra. Men oavsett om det är ett stort elände en dag, eller om det är jättebra, så är ju mitt namn skrivet i livets bok. Oavsett vad som händer. Och sen står det faktiskt här i vers 21 i Lukas 10. Så står det, i samma stund jublade Jesus i den helige ande. Och så sa han, jag prisar dig fader, du himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de olärda och små. I samma stund jublade Jesus i den helige ande. Vi var inte riktigt med då på den tiden. Ingen av oss, inte jag i alla fall. Så jag vet ju inte hur det här tog sig uttryck. Men Bibeln talar så mycket om jubel och glädje och lovsång. Jag tror jag har räknat ut och tittat att det finns över 400 ställen det finns på totalt. Jag letade någon gång och slog på det här. Det finns så mycket med jubel, glädje, lovsång hela tiden. Om det finns så mycket, då måste det bli naturligt, eller hur? Ju mer någonting finns, ju mer naturligt borde det egentligen vara. Men det kanske är fel att säga, för att det kan ju för sig gå åt andra hållet om det finns för mycket av någonting annat. Men Matteus 13:44. Nu blir det lite mycket bibelställen idag, men det är liksom för att få lite liksom grund till det hela också. 13:44. Det står om himmelriket, dit vi är på väg. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin stora sorg går han och säljer allt vad han äger och köper åkern. Det står att han i sin glädje så går han och säljer allt vad han äger och så köper han den. Romarbrevet 14:17. Romarbrevet 14:17. Ty Guds rike består inte av mat och dryck, utan rättfärdighet, sorg och elände i den helige ande. Nej, det var ju fel igen. Men ibland tror jag att väldigt många människor tror att det är så. Det står ju, ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige anden. Ibland tror jag att många människor har konstig definition på både frid och glädje. Att kunna känna sig naturlig i relationen med Jesus, det är att kunna känna en glädje här inne. Även om det är lite tufft runt omkring, så finns det ändå en inneboende glädje här. Det är inte så att sorg är förbjuden, inte alls, inte alls. Men tänk att kunna komma naturligt till en gudstjänst, och så mitt under bönen kanske så bara hopp, så sträcker man upp en hand för lite lovsång. Eller så kanske man känner att oh, idag måste jag ha förbön, och så bara springer man fram, för man vill vara först, för att man känner det. Det är en naturlighet. Ibland kanske man inte känner för att göra det, ja, men då är det lika naturligt att sitta kvar. Det onaturliga, vet ni vad det är? Det inträffar när jag känner att idag vill jag ha förbön, och så sitter man kvar som gjuten. Det naturliga, när jag känner att det här vill jag ha, då rusar man fram. Eller så känner man som glädjeyttring att idag vill jag räcka händerna bara av glädje. Det onaturliga, det är att gräva ner dem så långt i fickan att det inte går att få upp dem för allt här i livet. Det onaturliga, det är att tänka på vad stolsgrannen tänker om jag gör så här. Det är det mest onaturliga nu. Det är så onaturligt så att det är onaturligt. Det naturliga, det faktiskt är att göra så här känner jag. Jag bryr mig inte om vad bänkgrannen tycker. Nej, jag tycker om att de vill göra så. Ja, men då gör jag så här då. Det här har jag sett faktiskt på många ställen också. Alldeles för få, men några ställen. Där människor blir så här väldigt naturliga under lovsången och bönen. Där liksom allt blir tillåtet. Vill jag sitta ner så är det fullt tillåtet att göra det. Det kan ju vara så att av åldersskäl annat så behöver jag göra det och krämper. Men precis lika naturligt är det för den som jag vill säga, vill gå på händer fram till förbön. Det naturliga är naturligt, vänner. Och nu har vi som sagt vi har kommit väldigt långt i det här, det har vi. Men kanske har vi en liten bit kvar, var och en till mans lite, jag tror det. Om vi ska vara lite ärliga. Så här. Det får vi fundera på lite. Och det här handlar inte om att jag är sämre eller bättre som människa. Det här handlar om bitar i mitt liv som är onaturligt, som borde bli naturligt. Det gör mig inte till sämre eller bättre. Liksom, den biten kan vi skala bort direkt. Men att vara naturlig. Det tror vi behöver göra. Idag har vi naturlig gudstjänst. Känns det naturligt idag? Känns det riktigt naturligt så här? Ja, men säg hej till varandra igen. Ja, men liksom, så här lite naturlig stämning i det här. Nu säger man att man i och för sig inte kan pressa fram där, och det Och det kan man i och för sig inte heller, men kanske kan man hjälpa till lite på traven. Och kanske är det så att jag kan hjälpa er lite på traven att bli lite mer naturliga. Det tror jag att vi behöver komma till. När man känner in, ni vet, inspirationen flödar ibland då, och det gör oss mig lite så här idag. Så nu frågar, vad ska vi göra nu? Vi ska göra något jättenaturligt. Alla bara tittar. Vad händer nu? Vi ska ha lite bön. Vi ska ha lite glädjelovsång. Och bara få vara i tillbedjan. Och bara känna det naturligt. Ni vet, liksom slappna av lite så här. För att ibland så kommer vi in lite spända. Vi sitter nästan som fiolsträngar. Så att man kan nästan spela på folks strängar. Liksom. Men liksom, tänk om vi kunde... slappna av lite så här, bara åh, härligt, bara få prisa Herren precis som man känner. Nu ska vi se vad jag har för sång här. Och här har ni faktiskt börjat bli väldigt bra, för att det går bättre och bättre när vi har de här sångerna vid den här, så att, men då gör vi som så här lite naturligt då, att den som vill sitta gör det, och den som vill stå gör det. Så bara liksom slappna av lite så här, att man känner att det liksom finns inget tvång att sitta eller stå. Det blir väldigt bra, eller hur? Så nu har vi lagt en ribba på inget tvång på att sitta, inget tvång på att stå. Och det är inget tvång att gå på förbön. Det är så här lite naturligt. Man liksom skakar av lite armar och ben. Så här, och så känner man att ja, men idag vill jag ha lite förbön. Jag känner det. Och då är det bara springa fram. Och lika naturligt är det att sitta kvar. Man känner, nej, men idag behöver jag det inte. Har jag vänt upp och ner på allt sing här nu då? Så kommer ni hem så tänker, nej, det här var väldigt konstigt idag. Nu ska vi se om vi får ordning på det här också. Visst är det härligt bara få ropa ut så här, bara känna, åh, yes, Jesus. Och då ska vi fortsätta bara här nu, bara vara i lovsång och bara tillbeda nu hjärtat. Att bara ta en stund där vi bara får lägga ut på hjärtat till Jesus vad vi vill ha. Men är det någon som vill ropa högt i tungor, ropa tyst? Och liksom, det här finns en naturlighet i att bara få vara i bön. Bön liksom går inte att skapa i en viss form eller en viss mall. Utan det här är vad hjärtat är fyllt av. Vissa gör det tystare och vissa gör det högre. Så att det här är en salig röra. Och vissa gör det hoppande och vissa gör det sittande. Och nu bara är vi i bara bön och tillbedjan. Bara få ropa till Herren. Har vi något bönämne att ta med då? Så här naturligt. Ja. Vi ska ta med Janne. Det var tufft och det var kämpigt för Janne. Så vi tar med honom. Han behöver kraft. Det behöver han verkligen. Okej. Har vi mer att ta med oss? Helt naturligt. Yes. Det ska vi också ta. Frälsning för vårt land. För Smedjebacken. Ja. Har vi mer? Ta med oss. Har björnen något på lut?
Sin bil.
Sin bil. Att det löser sig. Titta. Härligt, naturligt, spontant. Yes, så är det. Nej. Men det kom naturligt i bakre raden. Det är så enkelt att vara naturlig inför Herren. Ja, där har vi också. Vi har astma. Vi ska be för. Allergi, att det får dämpa sig.
Jag blir alldeles kattenäsen. Du klippte gräsmatta. Vi kan ta det också.
Ja, men se till att...
Vi kan ta badrummet och vi kan ta...
Det är för att vi måste komma ihåg i bönen att ingenting är för stort för hans kraft. Och inget är för litet för hans kärlek. Det här är områden i bönen som gör att det blir väldigt naturligt. Ja. Är det något mer sådant naturligt bönämne som ligger lite på hjärtat och trycker?
Våra barn.
Blivande barn också. Jajamensan. Ja. Ni ser, det finns så mycket när man väl börjar bli lite sådär naturlig och börjar skaka loss. Helt plötsligt så börjar bönämnena bubbla där och tacksägelsenerna börjar bubbla. Det kommer. Nu kommer jag inte ihåg alla bitar. Men vi har lagt allting inför Herren. Han har hört alltihopa. Så nu bara tar en stund och bara ber i det här. Och så gör vi lika naturligt med förbön. Att känna att det här vill jag ha. Och nu pressar jag lite på det. För att vi måste liksom skaka loss lite så här. Och känna att det blir en naturlighet och inte en bundenhet. Och så när jag har bett så är det någon som känner. Men jag vill också bli högt. Men gör det då. Åh Herre, jag bara prisar dig. Bara ära dig. För att vi får samlas inför dig den här förmiddagen, Herre. Och Herre, jag bara prisar dig Jesus. Att vi får samlas i ditt namn den här förmiddagen, Jesus. Åh Jesus, jag bara tackar dig att du är vår frälsare. Tack att du har gett ditt liv för oss på korset. Tack att vi som får vara här idag får ha våra namn skrivna i livets bok. Åh Jesus, jag bara ärar dig för detta. Jag bara prisar dig för detta, Jesus. Tack Jesus att jag får vakna upp varje morgon och veta att mitt namn är skrivet i livets bok. Tack Jesus att jag får vakna upp varje morgon och veta att min frus namn är skrivet i livets bok. Åh Jesus, jag bara prisar dig för detta. Åh Herre, jag ber om att du räcker ut din hand över oss. Att du bara ger oss mer av frimodighet. Och att du hjälper oss att bli ännu mer naturliga. I relationen med dig. I relationen med varandra. Åh Herre, du har hört vartenda bönämne som har kommit upp här nu. Du ser, du har hört om Janne, om barn, om bil. Du har hört om badrum. Åh Herre, du har hört alla bönämnen som är på gång upp här. Åh Herre, jag bara prisar dig för att ingenting är för stort för din makt. Och ingenting är för litet för din kärlek. Åh mäktiga Herre, jag bara prisar dig. Att vi den här förmiddagen bara får ösa allting inför dig. Och jag bara lovar dig och ärar dig. För att du är så underbar Herre. Jag bara prisar dig för din underbara godhet och kärlek, Herre. Tack för att du har en lösning på allt som vi lagt fram. Åh Herre, jag bara tackar dig för att det här får vändas till tacksägelseämnen. Åh Herre, jag bara prisar dig. Halleluja. Amen. Åh Kimarana Vassantorina. Visst är det gott att bara få känna liksom att släppa loss lite så här. Att bli naturlig i relationen. När man säger till varandra att liksom, jag tycker om dig. Medan sin man, sin fru eller sina barn. Bara, när man känner den här underbara relationen. Precis är det så i en församling. Så precis är det så tillsammans med Jesus. känna den här naturligheten. Som det, jaha, man är naturlig. Om man predikar i shorts en förmiddag, men vad är det? Guds rike bor ju i mig. Vad gör det? Det är ju här inne det finns en helig ande. Så att när vi går hem om en liten stund, nu hjälper jag Sivan lite på traven här faktiskt. Går det bra, Sivan? Ja, det är bra det. För att vi ska alldeles strax fika tillsammans här. Well, ni vet hur vi är, då sitter vi här så chattrar vi och så umgås vi, har det gott. Ja, men ni är helt underbara på det här. Ni är precis sätter, så bara sätter ni igång och pratar liksom. Och det är underbart att få höra det här sorgligt av människor som man pratar om händelser som har hänt och man utbyter lite idéer och tankar. Så en sån här härlig, god social gemenskap. För vet ni hur viktigt det är att ha en social gemenskap? Och så kramar vi om varandra åt höger och vänster ibland. Och det är precis så det ska vara. Så här enkelt, naturligt och så här, man kan stå lite så här, predika med händerna i fickorna så här. Ja, spontant. Hade ni en sista sång på gång? Jag tror det var inplanerat än. Jag tror det var det.
Om
jag
till...
Ja, vad härligt. Ja, och så spelar ni så bara naturligt och härligt och ja. Inga konstigheter. Och så är det så precis den här sista sång. Vilken sång är det? Ja, det är omslut med på alla sidor. Ja. Och då så här, nu blir jag kanske lite onaturlig och säger så här, men ska vi stå upp? Och så kan man lägga handen om, liksom på varandra, runt varandra så här. För det är så att säga, den omsluter och så hittar vi någon att lägga armen runt så här. Och så efter den så samlas vi till en härlig fika.
Ja. Oh.